Välkomna allihopa till avsnitt 223. Har du stängt av alla ringsignaler och andra ljud nu?
Ja, det har jag gjort.
Ja,
det har jag gjort. Jag är... Du vet ju att jag är ovän med allting som piper.
Eller hur? Så de ljud som går att stänga av, de är avstängda?
Ja, faktiskt.
Ja.
Det får ju, det resulterar ju i att jag missar ganska många samtal faktiskt.
Är det så?
Ja.
Men man kan alltid ringa upp, man ser ju,
ja.
Man ser ju faktiskt om folk har ringt nu för tiden.
Precis, och sen så ser man ju på telefonen när det ringer. Det är ganska ofta faktiskt som jag har en märklig intuition för när det ringer, att jag lyckas fånga så här av en slump utan att telefonen ens är i mitt blickfång.
Ja.
Så.
Jag tror inte det har att göra med att du väldigt ofta kastar en blick mot telefonen?
Ja, eller att det är väldigt många som ringer mig.
Ja, så kan det också vara.
Jag är en väldigt, väldigt upptagen människa.
Nej, apropå telefonens dragningskraft, det här har inte jag pratat med dig om, men jag tänker ju mig att det kommer kanske bli intressant att prata om Anders Hansens nya bok Skärmhjärnan här framöver, när man så småningom har läst den.
Ja, precis. Både ur ett vuxet perspektiv men också ur ett föräldraperspektiv.
Ja, verkligen.
Så är det faktiskt. Men jag tycker att den strategi som jag har anammat för att moderera stress,
ja,
att inte ha onödiga ljud i min närhet,
ja,
saker som tutar eller signalerar och pockar på uppmärksamhet,
ja,
allting går inte att stänga av, typ diskmaskinspipet hemma och så.
Eller Nissan Navaras alla olika pip.
Nej, men de har jag lärt mig att leva med lite mer så. De är inte så påfrestande.
Nej.
Men du vet, så här, mailaviseringar och, ja, olika typer av aviseringar i telefonen. Till och med, ja, att bli uppring bara, helt enkelt. SMS och sådär.
Det är också en slags avisering ju. Här ringer jag.
Ja, ja, just det. Ja. Ja, men, och när någon ringer mig och jag inte känner igen numret, du brukar alltid så här, ta det till hitta.se. Och då kan man ju se, vad är det då ett olistat nummer, då vet man att då är det oftast något skumt i görningen.
Ja.
Då är det nästan alltid någon som vill sälja någonting.
Eller hur?
Ja, som igår exempelvis.
Ja, vad händer då?
Nej, men då var jag på väg till djurparken.
Ja.
Ja, och gick på den här nya fina, eller den är väl inte så ny längre, men den är väldigt fin, den här bron som går över. Ja,
den är relativt ny, i alla fall att man får gå på den.
Hela
fick inte öppna den.
Nej, det är en historia i sig, den kan vi ta sen. Men då ringde det så här, jag höll ju på, det var ju en annan mamma och hennes barn, och så jag och Elin och Rufus då.
Ja.
Så jag sköt urvagnen, men så ringer det, så tar jag upp direkt och svarar då naturligtvis. Och då är det någon som ringer från någon sån här tandläkartjänst.
Mm-hmm.
Ja, hej, jag ringer från bla bla bla. Ja, så här, och ställer en fråga, och jag bara, men jag har redan en tandläkare och jag är nöjd. Hon bara, ja, nej, men det är inte därför jag ringer. Nej, varför ringer? Eller så här, så jag vill inte köpa någonting. Nej, varför? Nej, men det är inte därför jag ringer. Okej, okay, varför ringer du? Ringer du för att du känner dig väldigt oroad över min tandhälsa och tänker, ja, att, men jag ringer nog den här killen.
Eller vill du bara ha någon att prata med?
Ja, precis. Ja. Nej, men då är det ändå så här, ja, men jag vill bara informera om att vi har ett specialpris här på undersökning. Jag bara, men jag har ju en tandläkare, vad är det du inte förstår?
Ja.
Ja, hade jag haft problem med mina tänder så hade jag aktivt själv sökt upp någon.
Eller hur?
Ja. Precis, så ring inte mig och stör mig.
Nej.
Ja, men du vet, då går jag ju från att vara ändå kontrollerat artig till nästan otrevlig, eller faktiskt otrevlig.
Ja.
Ja, och nästan så här temper tantrum.
Ja.
Du vet, man vill bara nästan. Ja, men det är så här, men ring för fan inte och stör mig.
Nej.
Jag är på djurparken. Jag vill inte prata med dig, jag vet inte vem du är.
Eller hur?
Nej.
Ja, det är störigt faktiskt.
Eller så här, ring inte och sälj någonting till mig.
De ringer ofta på kvällar och helger och sånt också. Inte för att det spelar större roll för mig.
Men det här är imbecilla så här, att förutsatt att folk säger bara, jag har jätteproblem med mina tänder. Jag har bara väntat på att någon ska ringa och sälja mig en tjänst som har med mina tänder att göra.
Mm. De ringer ofta och vill att man ska samla sina lån hos dem, vilka de nu är.
Ja,
men de ringer ofta mig och säger, frågar om jag vill samla mina lån, ja, hos dem. Förr kunde jag alltid svara att jag har absolut ingen lån att samla.
Nej.
Men nu har jag ju bara ett huslån. Och det kan de oftast inte göra någonting åt. Eller det kan de aldrig göra någonting åt.
Nej.
Så att, de får ju bara tacka för sig och lägga på igen. Ja, ja, det är störigt ändå.
Mm.
Häromdagen ringde någon som skulle sälja sådana här ID-skydd.
Ja, jag vet.
Ja.
Det också.
Ja. Ja, sen ringde han och så förklarade han vart han var ifrån. De säger ofta vart de ringer ifrån.
ID-skydd?
Ja, men de säger ofta företaget de ringer ifrån. Man hör ju aldrig vad de säger. De säger det så fort. Jag ringer från... Ursäkta, vart ringer du ifrån? Jaha. Ja, vad gör ni då? Så började han prata om ID-skydd då. Så sa jag, jag är inte intresserad faktiskt. Han bara, inte intresserad. Det är inte det handlar om, sa han. Det här handlar om ett av de största problemen i samhället idag.
Och du bara, åh fan, jag hade kunnat räkna upp några andra problem också.
Ja. Så jag bara, fast jag är ändå inte intresserad. Och så, tack för att du ringde.
Men det är roligt när sådana som säljer saker är nästan förnärmade över att man inte är intresserad av deras tjänst.
Eller hur?
Ja.
Det är störigt. Som
ja. Eller när de försöker liksom vinkla in det som att, jag fick något sånt där sms häromdagen också, om någon som så här ville, typ som att, nu äntligen är det min tur att få det här sms:et. Och jag vill nog ge dig den här otroliga, precis som att de känner mig idag.
Ja.
Jag bara, vad fan är det här? Nu ska du få den här fantastiska möjligheten att inte bara tjäna pengar men också hjälpa folk så här. Jag bara, va? Nu, och du vet så här, bara, så här, jag blir ju, och det blir också så här, gå från att vara kontrollerat artig. Men det, och det är ju lite skillnad när man svarar på sms, så kan man ju ändå...
Men var det från någon du kände?
Nej, nej, men det lät som att de kände mig, eller det ändå var så här att jag bara, ursäkta, vem är du? Har jag missat någonting? Har vi träffats? Så där.
Svarade
avsändare
du på det
för någon? Ja. Och bara, ja men vad är det du vill att jag ska köpa liksom? Ja men det är att jag ska bli återförsäljare för någonting, någon produkt eller någonting så här då. Bara, och också så här, det försåtliga är att få det att låta som att här kommer de och nu ger de ger mig en otrolig tjänst nu.
Ja.
De gör mig en tjänst och erbjuder mig någonting extremt förmånligt, och inte bara det, också att jag har också möjligheten att hjälpa väldigt många andra. Det är också det, att jag kommer bli en att jag får möjligheten att vara en god samarit.
Eller hur?
Och du vet, det är så inlindat i smicker och...
Och samtidigt låtsas vara din kompis.
Nej, men också så här, men jag är inte intresserad av vad... Det är det sista jag skulle sälja. Jag är inte intresserad av den här produkten. Eller jag är inte intresserad av att sälja den. Ja, nej, men det är inte det handlar om. Det, men det är precis det handlar om.
Det är det handlar om. Ja. Det är roligt. Ja.
Ja, men det är ju en hårfin gräns mellan att vara då artig men ändå avvisande, men också att visa att du är långt innanför gränsen för min liksom kontaktkomfortzon här,
eller hur?
Ja.
Ja, fy fan.
Ja, men ju så här opåkallade ringandet eller opåkallande säljandet.
Lägg av med sån skit. Nu.
Ja, absolut. Ja. Absolut. Du, apropå såna grejer, då måste jag ta upp en sån grej som jag har sett på TV. Aha. Som är riktigt så störig, som jag känner, här har du suttit, här måste du ha suttit 4 19-åringar och spånat fram den här idén. Eller det här företaget har inte köpt en bra reklamidé.
Alltså det är en reklamfilm.
Ja, men det är ju för ett larmbolag.
Okay.
Sitter ju ändå larmoperatör och så ringer det någon så här bara, "Hej, hur kan jag hjälpa dig?" Ja, nej, men det är så att jag kommer hem här precis och vi har haft inbrott. Och ja, men då ska jag skicka en säkerhetsexpert till er på en gång. Jag bara, för det första, om man har haft inbrott så är det väl för fan polisen man ringer.
Ja.
För andra, om det redan har varit tjuva där, vad är det man ska, då är man ju lite sen, då är man lite Johnny Come Lately, vad är det man ska ha ett larm för då? Bara, men de har ju redan varit här och tagit allt ni hade.
Vadå säkerhetsexpert?
Ja, men det är ju för ett larmbolag.
Ja, då alltså, ska jag skicka en väktare helt enkelt.
Ja, nej, men en säkerhetsutvärd. Du menar du ska skicka en säljare?
Ja.
eller vadå? Vad säger säkerhetsexperten? Vad ska säkerhetsexperten säga? Lås dörren när ni ger er av hemifrån. Typ. Ja, och that's about it. Skaffa, det är inte mycket mer ni kan göra.
Skaffa hund.
Ja, hund är inte bra när man har larm. Ja, nej. Man kan ha en stor hund, ja.
Istället för larm.
Vi hade ju någon sån här larmsäljare hemma hos oss då.
Ja.
Och det visade sig att det är ju helt värdelöst att ha ett larm. Vi har ju ganska små hundar.
Ja.
Och de avskräcker ju till viss del naturligtvis. Och så. Men faktum är att hundarna är ju något av det mest stöldbegärliga som finns också att stjäla.
Aha.
Och grejen är att man kan liksom inte lämna hemmet i ett hem som har larm. Och så har man då 2 hundar som rör sig där inne, då kommer det liksom utlösa larmet. Ja. Om man nu ska ha ett effektivt larm.
Ja.
Annars blir det ju ett ineffektivt larm.
Ja.
Då är det ju så här... Ja, nej, men någon bryter upp dörren. Ja, fast... Ja. Och... Ja, men det blir så jävla dumt.
Eller hur?
Ja, men just hela den här reklampitchen. Typ så här, ja, men vi gör film på att någon har haft inbrott och ringer till er. Så kan ni skicka någon, kan hon säga. Och så... Ja, ja just det. Ja, larm. Ja, men alltså...
Ja, just det. Ja.
Det hade varit mycket rimligare om han hade ringt sagt så här. Det är väldigt många grannar här i området som har haft inbrott. Det hade varit mycket rimligare. Ja. Och jag är lite orolig för vårt hem, för vi ska resa på semester. Den pitchen hade jag kunnat sätta direkt.
De kanske ringer nu och frågar om du vill bli säljare för larm.
Det har suttit 4 19-åringar på en fullständigt överdebiterande reklambyrå någonstans i Stockholm och pitchat den här idén. Ja, men det här är skitbra. Så här är det med sådana som har hus, eller vad det heter.
Eller vad det heter. Sådana som bor i, vad heter det nu igen? Hus. Ja. Ja, men du, vi ska få över det här till djurparken på något sätt. Du sa att hundarna var stöldbegärliga. Var det inte någon som snodde en gris från djurparken för några år sedan?
Var det det?
Jag tror det, eller något djur i alla fall.
Det är väldigt märkligt.
Någon som var inne och snodde ett djur på fyllan. Det har även rymt en del djur från djurparken.
Ja, det har rymt faktiskt. Och det var väl det mest spektakulära. Det rymde ju ett sjölejon från djurparken för sådär 15 år sedan.
Va?
Ja, ett sjölejon eller en säl. Men jag tror ett stort sjölejon faktiskt. Ha? Som de hittade borta nedanför djurparken faktiskt. Nej, ursäkta, nedanför brandstationen. Aha. Som hade liksom kasat sig då hela liksom...
Kan det inte vara det de snodde då? Det var kanske snodde ett sjölejon.
Nej, men först trodde jag det var en skämtnyhet, men det var ju en riktig nyhet. På något sätt hade det där tagits ut och i vinter. Det var ju superkallt och isen hade ju då hasat sig fram i snön och isen. Och,
fy fasen.
Ja. Det var någon som hittade den, typ någon som hade varit ute och festat som hittade den mitt i natten och på väg hem.
Fy fan, och du vet, vad bisarrt.
Ja, så här. Bara, shit, jag har druckit för mycket alltså. Den sista drinken skulle jag inte ha tagit. För det ser ut som det ligger ett sjölejon här på gatan.
Fy fasen. Mm. Ja, men det har också, jag har hört att lodjuren har rymt ibland. Brukar hänga upp över kyper, runt kyper där. I någon trädgård.
Ja, och det kan jag säga så här, vi var ju där igår och då var vi, efter vart i björnhängnet så kan man gå in då i lodjurshängnet. Eller det är ju mer som att, det är mer som en utkiksplats in i skogen.
Ja.
Och man bara så här, man såg ju naturligtvis inget lodjur.
Nej.
Och det är ju så här, man tänker så här, inte ens de som jobbar där vet om lodjuren verkligen finns här. De skulle ju lika gärna kunna ha rymt. För de är ju så otroligt skygga, de är så duktiga på att... kamouflera sig.
Ja, lodjur ser man ju inte ofta.
Så man tänker bara så här, antingen är det så att man bara kallar det för lodjurshäng, men egentligen finns det inga lodjur där. Eller så är det högst tveksamt om lodjuren faktiskt finns här. De kanske går in och ut lite grann som de själva vill.
Ja, ja, men det har hört att någon som bor i närheten där uppe har flera gånger fått ringa och sagt, nu sitter jag ett lodjur här i min trädgård.
Ja.
Men det är ju också några år sedan.
Mm. Den här bron vi pratar om då, den byggde de ju, den är ju väldigt snygg faktiskt. Det är ju ett anmärkningsvärt byggnadsverk.
Ja, jag har bara sett den på håll. Jag har inte varit i djurparken sedan de byggde den.
Du har ju tveklöst sett den från Borås Simarena och Lidebergsbadet.
Ja, verkligen. Ja.
Och den, hela strukturen där påminner om, och nu drar jag ju lite filmreferens här, påminner lite grann om världarnas krig.
Ja.
Mm, med de här långa spindelbenen liksom. Det påminner lite grann om de här
sant kanske, ja.
om de här monstren från rymden liksom, som kliver ner, som kliver omkring med såna här långa ben.
Ja, lite robotaktigt.
Ja, lite robotaktigt så här.
Ja. Faktiskt sant.
Ja, jag fick den känslan när jag gick där.
Men i War of the Worlds, eller vad det heter, världarnas krig. De kommer väl ändå upp ur jorden. De har väl legat begravna i jorden. De kommer lite ner från rymden.
Nej, men de kommer väl ett tag. De kommer väl från rymden från första början.
Ja.
Ja, det är väl egentligen tanken. Jag såg faktiskt typ 8 minuter av den filmen förra veckan. Den gick ju på tv i lördags, tror jag, på någon av tv-kanalerna. Men jag vet också varför jag tycker den här filmen är så otroligt jobbig. För det finns en tjej, Tom Cruise dotter, som bara så här skriker hysteriskt genom hela filmen. Det är hennes roll, är liksom att så här skrika hysteriskt.
Det kommer jag inte ihåg, men det låter fruktansvärt jobbigt.
Ja, otroligt påfrestande.
Men var det...
Och henne tänker man ju bara, det gör ju ingenting om monstren tar henne ganska snabbt egentligen. Nej, ur filmen.
De kan ta henne först.
Ja, eller man tänker att det hade gjort något om... Ja, men de tog henne, det är tragedi. Men jävligt skönt att det här skrikandet försvann.
Ja.
Det är ju en reflektion man har. Jag vet att det är en reflektion som jag och alla andra som såg filmen på bio hade.
Ja, okej. Okay.
Bara, hur jävla länge ska den ungen skrika? Hur länge ska hon hålla på?
Var det några sådana unga på djurparken eller?
Nu får du vänja dig vid. Nu får du ju fatta här nu. Det är rymdmonster här nu. Du såg ta det med fattning.
Ja, sluta skrika annars hör om dig.
Ja, exakt.
Det var inga sådana på djurparken?
Nej, det var en del barn. Några skrek kanske. Men för att bara kort återkoppla till den här
bron.
Världarnas krigbron.
Ja.
Så var det ju så att man började bygga den för ett antal år sedan. Och den var ju snygg redan då, men så helt plötsligt stannade jobbet av. Man byggde ju den hela vägen fram till järnvägen. Men då visade sig att man inte fått tillstånd ifrån Banverket att då bygga över järnvägen.
Just det.
Så att man byggde då från varsin sida. Och sen stod ju bron där ofärdig i åtminstone 1 eller 1,5 år.
Mm.
Också på ett litet otäckt sätt, för då tänker man så här att här hade man ju kunnat tänka sig då att någon i något sammanhang, antagligen i ett berusat sammanhang, hade kunnat ta sig upp där, på där.
Så hade det blivit lite som Tjörnbron i miniatyr.
Ja, lite som Tjörnbron 1980. Mm. Typ man rasar rakt ner, fast ja, inte i vattnet utan
på ett järnvägsspår. Kanske ännu värre.
På ledningen.
Ja.
I alla fall.
Men nu är den färdig.
Nu är den färdig och den är väldigt snygg.
Och du har gått på den.
Ja.
Kändes trygg.
Det kändes väldigt tryggt.
Ja.
Ja, väldigt fint faktiskt. Härligt. Och man gick på där så kom man rakt ut på savannen.
Just det, går den över savannen eller hur fungerar det?
Man kommer fram till savannen.
Ja, okay.
Man kan ju gå den nedre ingången då. Då kommer man förbi den här coola dinosaurieparken.
Mm.
Ja, nej, men det var ett väldigt givande besök på Borås djurpark i år.
Aha.
Ja, jag är väldigt imponerad. Vi har en fantastiskt fin djurpark. Vi ska vara väldigt stolta över den vid Boråsare.
Den är jättefin.
Ja, den är otroligt fin. Och det är en sån fängslande, nästan fascinerande tanke att bara tänka sig att alla de här coola djuren finns liksom i Borås. Mm. Så bara ett stenkast ifrån där jag är egentligen varje dag simmar. Har man alla de här girafferna, elefanterna, gnuerna, tigrarna, lejonen, aporna.
Det är lite häftigt. Jag bodde ju längst uppe på Norrmalm ett tag. Där också Tobbe hade lägenhet innan han flyttade sitt hus. Då kunde man ju ibland vakna av elefanttjut på morgonen. Eller när man vaknade och drack kaffe på morgonen så kunde man liksom, hörde man elefanter. Det var lite exotiskt ändå,
verkligen.
I en sån liten stadsdel i Borås.
Nu uppehöll vi oss väldigt lite vid savannen, utan det var, jag tycker vi sprang förbi där alldeles för snabbt, därför att Elin var väldigt sugen på att vi skulle fika nästan på en gång.
Ja.
Med då den korven hon hade haft med sig som hon skulle grilla då.
Ja, okej. Har de små grillplatser där man kan grilla själv?
Ja, innan björnhängnet. Så vi gick lite för snabbt förbi, tycker jag, då, den savanndelen som jag tycker är väldigt fascinerande.
Den är fin.
Och det är också alla djur samsas. Eller ja, alla djur som inte äter upp varandra i alla fall. Då.
Ja. Ja, man släpper inte ut tigrar och annat.
Nej, det gör man inte. De är för sig själva då.
Det hade varit en speciell djurpark.
Ja,
det har tagit in nya gnuer varje vecka.
Ja, precis. Ja, men här får naturen sköta sig själv.
Ja.
Vi släpper in, så får det reglera sig självt. Vissa djur äter upp andra och det är så det är i naturen.
Ja.
Kolla på det här nu, barn.
Ja, det var mitt i naturen. Alltså.
Ja, en totalt icke-vegansk djurpark. Nej, men de här djuren äter ju kött.
Ja.
Det är ju helt orimligt.
Apropå det, såg du lejon eller tigrar äta?
Nej, det gjorde jag inte. Vi såg en av tigrarna som var ute då. Det är ju ett extremt fascinerande djur.
Jag älskar ju tigrar mest av alla djur i djurparken.
Ja, ja, nej, jag håller med dig. Det är ju ett vidunderligt, det är ett häftigt djur.
Mm.
Den tigern har ju sin hemvist i det allra östligaste av Asien.
Mm.
Ja, längst bort i Asien. Jag tänker att man eventuellt skulle komma dit om man åker Transsibiriska järnvägen hela vägen bort.
Ja, just det.
Och så tänker man så här, men jag åker Transsibiriska järnvägen och så säger jag ska ut och springa lite grann här när jag kommer fram till vad det nu är, Vladivostok eller någonting längst bort där.
Ja, fy,
och så bara så här, men jag tar en liten trail här och så bara står man öga mot öga med en sån här tiger som då kan väga upp till 300 kilo.
Ja, det är helt sinnessjukt. Det hade inte varit häftigt.
Nej, det hade varit faktiskt.
Med rätt snabba också.
Skräckinjagande på så många olika sätt. Och tigrar är ju, man hör ju allt som ofta, man hör ju genom åren, om man gör i alla fall, typ att Indien, ja, den byn är fyra människor som blivit uppätna av en tiger eller dödade av en tiger.
Ja.
Man hör ju aldrig om lejon på samma sätt.
Nej.
Och lejonen är ju också mycket, mycket mindre.
Det är de.
Ja, vi tänkte här hade man ju kunnat gå in och gossa.
Men de är oftast väldigt många fler också.
Ja, det är de.
De är mer gängmedlemmar.
Ja, så typ precis, antal, eller så här, mängden kilo, det totala antalet kilo rovdjur.
Och antal klor och tänder är ju större i en flock lejon.
Ja, definitivt. Än en enstaka tiger.
Mm. Ja. Men det gör ju också tigern lite häftigare än lejonet.
Det gör det ju tveklöst.
Ja.
Men de djuren, men så gick vi ju då förbi, snabbt förbi savannen, in då i apurarna, eller i
aphuset.
Aphuset.
Ja, vad tyckte du om det? Kan jag tycka är lite jobbigt inne i aphuset. Det känns lite fängelse på något sätt.
Ja, nu var ju många apor ute. Vi tittade på gibbonaporna. En gibbonapa satt precis vid, nej, det var inte en gibbonapa, det var ju en babian var det.
En babian.
Satt ju precis jämte fönstret, så den kom man ju verkligen så här nära.
Ja.
Och Rufus tyckte det var otroligt kul att titta på babianen.
Ja.
Ja, det var väldigt lustigt.
Men det måste kännas konstigt för att de är ju ändå så människolika.
Ja, verkligen. Och sen var det väl schimpanser, och det är väl det närmaste vi har i släktingväg i djurriket, tror jag.
Ja.
Schimpansen och orangutangen, men jag tror schimpansen framförallt. Och de hade ju ett väldigt mänskligt så här, beteende, känns det som.
Vad såg ni orangutangen också, eller?
Nej, lite grann på avstånd. Det var väldigt många apor som var ute då.
Det var väl en orangutang som anföll en av skötarna i djurparken för år sedan.
Just det.
De är inte att leka med.
Nej, de är inte det. De är ju våldsamt starka.
Ja.
Ja. Nej, nej, man får nog ha väldigt stor respekt för djuren såklart då.
Ja, smart också. Just den orangutangen, om det var en han eller en hona kommer jag inte ihåg, men listade ju ut någonting med funktionen till den här slussen som de hade in.
Ja.
Och lyckades liksom och då, överlista den.
Och då attackera då det som är sårbart på människan då, hälsenor och fötter.
Ja.
Så att man ska kunna ta sig vidare.
Och händer.
Ja, just det. Ja, nej, det var inte...
Otrevligt.
Ja, det var djupt otrevligt. Ja, men sen så då ägnade vi en orimligt lång tid till att fika då.
Ja.
Då åts väldigt mycket korvar. Jag hade ju köpt 2 stycken rökta makrillar då. Så att inte jag skulle hemfalla till en orgie av skräpmat där i djurparken.
Kunde du ta ett par sojakorvar ju?
Ja, nej, det gjorde jag inte. Nej,
nej,
det
bra.
Nej, det hade varit dåligt. Men ja, så gick vi till björnhängnet och det var ju magiskt. För då var det 2 björnkubbar som lekte med varandra som sprang runt så här busa.
Ja,
och de
stod
lite på avbrottade så lekte och hoppade upp och ner på så här, och höll på väldigt så aktivt. Och då tänker man så här när man gick fram, ja, men det är 2 små söta björnar. Vägen och, de är ju 2 små söta, små. Så kom man fram och så bara, fan, jag väger nog ändå 100 kilo styck. De var väl så här halvstora. Ja.
Ja.
Men det var ändå en väldigt härlig naturupplevelse. Så kunde man stå så här precis mitt över och titta på det här då.
Häftigt.
Mm.
Ja, det upplevde jag i den här djurparken som är i Stockholm. Vet du den? Kolmården? Nej.
Den är i Norrköping, va?
Ja. På Skansen naturligtvis.
Ja.
Ja. Där såg jag björnungar, riktigt små björnungar en gång. Som klättrade på varandra och brottades.
Ja.
På. Det är häftigt med björnar.
Det är lite mysigt.
Jag ska tidigare nästa vecka, tror jag kommer träffa några björnar i skogen.
Jag hoppas inte det, för din skull.
Ja.
Men sen när man är där, jag måste också bara berätta det, att när man är inne i och tittar på lejonen,
ja,
då har man ju ett stort foto där inne av Sigvard Berggren.
Aha.
Som var den personen som startade Borås djurpark en gång i tiden.
Just det, han bodde i Tosseryd.
Han bodde i Tosseryd utanför Borås, eller precis vid utkanten av Borås faktiskt, där våran swimrunbana går förbi och också där våran cykelbana på triathlon går förbi.
Ja.
Och det finns ju ett område där som man kallar för Lejondalen.
Just det.
Och det var där han bodde och jag vet inte exakt hur det är. Jag läste om det här i Borås tidning för ganska länge sedan, men på något sätt så han åkte ju till Afrika fram och tillbaka och tog ju då med sig ett antal lejon.
Han började nog med ett lejon, tror jag.
Ett lejon.
Ja.
Som är en liten lejon, säger man en lejonvalp? En lejonunge, kanske man säger.
Ja, det är ju ett kattdjur, va?
Ja.
Eller,
ja.
En lejonunge.
Ja, en lejonunge.
Ett lejon. Ett litet lejon.
Ett litet lejon. En lejon. I bilen hem.
Precis, han körde.
Ja.
Körde
med. Ja, men det var exakt vad han gjorde.
Ja. Man hade inte så restriktiva importregler på den tiden.
Nej. Vad är det här? Vad är det för katt? Nej, det är en siamesisk afrikansk katt.
Ja, men
det var ändå starten då för det som kom att bli Borås djurpark. Ja, han grundade Borås djurpark.
Ja.
Och det är ju fantastiskt med djurparker, välskötta djurparker. De har ju en väldigt viktig roll i artbevarande och så vidare. Då.
Eller hur?
Även om man kan tycka synd om djuren att de är instängda. Men, ja,
mm.
Man kan ju tycka vad man vill om det. Men jag tycker Borås djurpark är ju en prydnad på det sättet. Att det är en jäkligt snygg, fräsch och... ja, mångsidig djurpark. Man har väldigt många olika typer av djur.
Mm.
Det var superhäftigt. Ja, men vi såg älgar och sen så gick vi runt lite. Vad tittar vi på mer? Sälar och sånt där tittar vi inte så mycket på. Jo, vi tittade på Humboldt-pingvinerna.
Humboldt-pingvinerna
var väldigt små. Jättesmå.
Ja. Har du kilo. Har du fortfarande... Ligger det kvar liksom i kroppen skräck för sälar från Gotlandssimningen? Var det därför ni inte stannade vid sälar?
Nej, det gjorde vi inte.
Nej.
Det var mer att det var liksom, det är mer ett schema där man får titta på sälarna.
Ja.
Så vi var, och det var dessutom var det glass som var på gång då tydligen.
Okay.
Men om vi, och så var vi i barnens zoo, barnens djurpark. Det kan man gå in och klappa jätter. Det tyckte ju då barnen var roligast då. Rufus och Stella.
Där såg jag en gång en liten flicka bli stångad av en get.
Ja.
Hon blev jätteledsen.
Ja, det tror jag det.
Ja. Hårt alltså.
Ja. Ja.
De råkade inte ut för det.
Nej, men jag hade mina tvivel.
Ja.
Jag hyste mina tvivel. Därför att jag tänker att djur är ju ändå djur.
Eller hur?
Och kanske inte så mycket getterna då. Utan grisarna.
Ja.
Grisarna hade ju jättestora betar i munnen.
Alltså?
Ja. Det var ju ändå ganska stora grisar. Det var inga sådana små söta kultingar som var det vi var. Utan det var mer sådana här strävborstiga svin.
Ja.
Med ändå ganska rejäla, fula, gula tänder.
Ja.
Och då tänker man så här att det är ju inte
hårda
helt...
klövar.
Ja, men man tänker ändå så här, det är ju inte helt 100% säkert att den här strävåriga grisen med det stora trynet tycker det är jättekul med Rufus.
Nej.
Eller så här,
eller med barn.
Ja, den kanske
en bara, vacker dag kanske den bara falling out.
Ja, men man har ju ändå sett, några filmer där grisar äter upp människor och sånt.
Ja, man hör ganska mycket historier om vildsvin också som attackerar människor i skogen.
Det finns ju en film som heter Razorback. Ha? Från Australien, tidigt 80-tal. Om så här, en otroligt stor vild gris. Ja, men ett förvuxet, äckligt jävla vildsvin. Som är typ som... Ja, men det är alltså vildsvinsversionen av hajen.
Jävla konstig kunskap.
På Razorback, det är ju en känd film.
Är det så?
Ja, ja, i alla fall när jag var liten.
Ja.
Det är extremt... Jag tror det slutar med att han fastnar i någon form av... Tröskemaj. Nej, men det slutade med i någon sån här vedklyv eller någonting. Nej, men han maldes ut som flera ton köttfärs i någon enda där. Ja. Men han var ett otroligt vildsint vildsvin.
Det är sommarens filmtips, tror jag. Grishajen.
Grishajen, ja. Ja. Nej, men Razorback. Ja. Det är ett filmtips så gott som något.
Ja.
Om man ens kan hitta den längre. Men i alla fall, jag hade vissa dubier där när jag gick med Rufus och klappade grisarna då.
Förstår jag.
Sen förtärdes det glass och då visade det sig att påfåglarna strövar faktiskt fritt i parken.
Mm.
Vilket ju är lite otäckt, för jag tycker ju att fåglar kanske är det mest opolitliga djuret.
Är det så?
Ja, för att andra säga.
Ja.
Kan ju komma från alla håll och kanter. Nu flyger ju inte påfåglar, men fåglar i allmänhet kan ju komma uppifrån.
Ja.
Också, det finns ju också klassiska filmer med fågelattacker.
Eller...
De kan ju komma från olika håll och angripa.
Inte minst finns ju filmen Fåglarna Alfred Hitchcock.
Ja, precis.
Det är fruktansvärt.
Ja, det är fruktansvärt.
Men det måste ju också finnas många, det finns väl många klipp på cyklister som blir attackerade av fåglar också, till exempel.
Ja, jag har varit med om det i Australien när skator flyger ner så. Nej, men fåglar är lite otäcka så liksom, på det sättet.
Mm.
Opolitliga.
Ja.
Ja. Lite så här vassa näbbar och lite så här. Ja. Nej, men så här, man kan tänka sig att riktigt stora fåglar kan röva bort barn och sånt kanske eventuellt. Okay. Det är inte helt lätt att se skillnad på en åkershark och en 3 kilos bebis.
Nej.
I teorin.
Eller hur?
Ja.
Men alltså, det är väl också någonstans i de östligare delarna av världen. Någonstans längs sibiriska järnvägen.
Ja.
Där man jagar varg och annat med såna här stora örnar. Golden Eagles.
Aha.
Det finns också filmer man kan kolla på.
Det man är sån här man jobbar som falkinerare.
Precis.
Ja.
Mm. Mm. Det finns ju otroliga filmer när de tar fullvuxna vargar.
Jaha, okej. Okay. Ja, det har inte
så de är inte att leka med.
Nej.
Så men barn är nog ingen större match för de fåglarna.
Bara se där. Ja, det finns ännu fler saker att vara orolig för helt enkelt.
Ja.
Ja, falkinerare med stora rovfåglar. Men i alla fall, de här påfåglarna gick ju runt där. Så här och... till allmän förtjusning, men också lite rädsla och så här lite så här, du vet de sprider sin fjäderprakt och så där då.
Mm.
Men det dammar ju mycket, man tänker så här, det är ju inte 100 hygieniskt.
De kanske sprider fågelinfluensan också, det vet man inte.
Ja, men kom inte hit och fjädra ner Elins glass, tänker jag bara.
Nej, det är bra.
Nej, men det coola med de här påfåglarna är att de har ju en sån oerhörd fjäderprakt.
Det är väl lite deras signum.
Just det.
Ja.
Så att i något tillfälle där så fick en av de här påfåglarna lite grann av ett spel.
Aha.
Ja, men ett litet kåtryck eller vad man ska säga.
Inte ett temper tantrum.
Nej, men ett litet kåtryck. Den skulle fjädra upp sig så här och bara ragga på den andra påfågeln.
Ja.
Ja, och fällde ut hela den här fjäderprakten. Det var ju faktiskt otroligt snyggt. Det var faktiskt en upplevelse, måste jag säga, helt ärligt.
Jag kan tänka
mig. Ja, det var riktigt, det var faktiskt spektakulärt.
Mm.
Och stod med den här fjäderprakten ganska länge faktiskt. Och
raggade.
Peacocka, som man kan säga.
Ja. Ja. Ja, det får man verkligen säga att det var i så fall.
Ja, nej, men sen var det lite gnuer och lite vildhundar som man inte heller såg. Och...
Såg ni vargarna?
Vicenter, nej, det var ju aldrig riktigt nere i varghängnet. Möjligtvis att vi passerade, men de var inte heller sådär.
Mm.
De var inte open for business på det sättet.
De är också lite skygga.
Och så gick vi förbi då dinosaurieutställningen, som är superhäftig. Det är faktiskt riktigt coola dinosaurier som rör på sig på ett väldigt realistiskt sätt.
Det är så?
Ja, absolut. De rör ju på sig lite grann i nack och huvud och...
Men det är också lite nytt. Tidigare har det stått stora dinosaurier där vid ingången, men nu har jag sett att en T-Rex står ju inne vid simarenan.
Ja, ja. Ja. Och den rör ju på sig. Och. Så det är ganska fascinerande att läsa. Då, så här. Och så läser man om någon art där. Så bara, ja, den här arten fanns mellan 150, från 150 till 75 miljoner år sedan. Man bara, det är en ganska lång dynasti att regera jorden på 75 miljoner år.
Ja, det är det.
Så, jag tycker det är fascinerande med dinosaurier.
Det är väldigt fascinerande. Mm. Jag såg något annat fascinerande häromdagen. Jag hittade en dokumentär på Netflix om de här flat earth-människorna.
Ja, just det. Ja, jag, jag har sett delar av den också.
De hävdar ju att de också då fascinerande dinosaurierna inte har funnits.
Nähä.
Att det är ett påhitt.
Ja, precis.
Ja, apropå fascinerande saker. Det var ett
it's a conspiracy by the Hollywood people.
Ja. Ja, det, den kan jag rekommendera också. Det är också ett bra filmtips för sommaren. Flat Earth, tror jag bara att den heter kanske.
Jag såg första 20 minuterna av den och var på en sån här konferens. Och så var det någon som var så här på gränsen. Och så pratade man, typ så här, han pratade med några som var så här övertygade. Och så, ja men hur känner du nu när du har pratat lite med oss då? Han bara, det är märkligt how it all comes together när jag hör det resonera liksom. Allting hänger ihop där. Det var vaccination och det var lite så här, ja, det var konspiration, väldigt mycket konspiration.
Man gillar konspirationsteorier om man har anslutit sig till den rörelsen. Det tror jag faktiskt. Det är nog inte den första konspirationen man gillar att fördjupa sig i.
Nej,
så tror jag.
Absolut.
Ja, men den är väl sevärd. Det finns vissa slitningar inom den här rörelsen också. Det finns de som tror mer än andra. Det är jättekul att kolla på faktiskt.
Ja, fantastiskt. Ja. Men det var ju märkligt sådär. Jag är ju på, jag menar, jag måste ju ha parkerat på den här parkeringen flera tusen gånger vid det här laget. Och det är ju oerhört få av de tillfällena som jag har då styrt kosan mot djurparken.
Ja.
Men desto fler då som jag har styrt kosan mot Borås Arena och framförallt Lillebergsbadet.
Eller hur?
Ja. Och det var och igår var ju det en onsdag. Det var ganska kyligt ute. Det var lite så här regnet hängde i luften. Det kom lite regn. Det var helt tjockt på parkeringen. Varenda jävla bil, alltså varenda parkeringsplats var i princip besatt.
Ja.
Vi fick leta ganska länge när vi hittade en ledig plats. Och vi bara, vart är alla de här människorna? När de är på djurparken och bara sneglar in på Lillebergsbadet. Nej, men det är ju fyra pers. Det är det man skulle vara idag. Mm. Och simma.
Hade egen bana. Något.
Ja. Men, faktum är att man märkte inte det i djurparken.
Nej.
Det kändes absolut inte trångt.
Det var så?
Ja, ja, så var det.
De skulle behöva en större parkering helt enkelt.
Ja, det hade nog gått in ännu fler gäster på Borås djurpark.
Ja. Ja. Ja.
Nej, men jag kan verkligen rekommendera Borås djurpark. Det var en, riktigt fin upplevelse. Det är ju helt ärligt någonting som... När man har barn så det finns ju en stor glädje i att titta på djur som barn. Det är väldigt fängslande och fascinerande. Och,
verkligen.
Ja, det är inte sista gången vi går dit.
Jag vet att jag en gång hade ett årskort på djurparken.
Mm. Eller, ett så kallat lejonkort.
Ja, eller ett säsongskort är det väl kanske. Ja, eftersom på vintern är det inte öppet så mycket. Men då på den tiden, vet inte om det är så fortfarande, då matar de lejonen och tigrarna varannan dag.
Just det.
Alltid klockan två.
Mm.
Så varannan dag gick jag nästan dit klockan två och käkade lunch och kollade när tigrarna käkade lunch.
Det låter ju fascinerande, Niklas.
Det var det. Det är väldigt häftigt att se dem äta. Det är ett sånt här avgrundsdjupt muller kommer ur deras strupar.
Du hade inte mycket annat för dig liksom?
Nej, jag gjorde inte så mycket annat då.
Jag
kunde lika gärna äta lunch där.
Jag tänker ibland att, jag tänkte så igår att man skulle ha ett lejonkort här så skulle man liksom så här... förlägga delar av sin löpträning in till djurparken.
Där inne?
Ja, men liksom som en del av passet liksom. Man springer in och runt djurparken och tittar liksom på djuren lite grann runt savannen.
Undrar hur långt det är ett varv runt djurparken?
Ja,
det är några kilometer eller?
Ja, tar man ytterkanterna och alla vägar sånt som finns där, blir det ju lätt några kilometer.
Ja.
Ja. Och när man springer i Linnémarschen då, som går i Borås, sista helgen i april varje år, då går ju turen igenom djurparken faktiskt.
Är det så?
Ja. Om man går långa banan,
ja.
Om man går den här marathon walk-banan, då springer man förbi savannen och förbi björnhängnet och sen ut på Kyppe.
Häftigt.
Ja.
Det är många internationella människor som går Linnémarschen, va?
Ja, det är det. Ja. Det är också ytterligare ett fint event i Borås faktiskt. Då.
Ja.
Men jag tänker lite så här, tänk om någon åkte dit och släppte ut alla djuren. Om typ så gjorde någon sån där riktigt radikal sabotage. Om man tänker sig så här minkfarms sabotage fast i en större skala. Nu ska vi släppa ut alla vicenter här. Eller nu ska vi släppa djuren fria.
Några djurens vänner eller något?
Ja, inte vet jag.
Ja.
Men vad absurt det hade varit.
Det hade varit sjukt.
Men jag har sådana tankar.
Det är många som hade fått ett spektakulärt slut på livet kanske här i Borås.
Om man, det hade. Man undrar också hur länge de här djuren hade klarat sig i det vilda. Och jag kan tänka så här ibland, vad skulle hända? Och det är ju rent teoretiska spekulationer. Mm. Vad hade hänt exempelvis om man tog 10 träskalligatorer från New Orleans där någonstans där i de träsken och bara plantera in dem i Viskan? Vad hade hänt då?
Det är en väldigt bra fråga.
Hur länge har de klarat sig?
Klarar de typ,
inte på vintern? Nej, men vi pratar under en period naturligtvis. De har inte klarat den svenska vintern.
Men alligatorer är väl ändå en av de raserna som har klarat sig längst på jorden. De har väl funnits men var det, sen dinosaurierna.
Hur hade det gått liksom? De hade klart att de hade ju säkert klarat sig där ett bra tag.
Ja, kan man checka lönnfeta sommarbadare nere på Almenäs.
Vad absurt det hade varit. Ja. Ja, men det blir ju en sån rent hypotetisk spekulation. Men så här, vad hade hänt om man hade tagit med sig en skallerormspopulation och lagt den i någonstans?
Mm.
Eller varför inte bara stora otäcka ormar? Anakondor eller någonting? Ja. Också lagt ner dem i Viskan. Hur länge har de klarat sig där?
En bra fråga.
Det är just
Viskan i Borås du vill testa alla raser i, eller? Ja, men för det finns väl många exempel runt om i världen där man har fört in nya raser.
Ja, och det har skett av en slump såklart. Ja. Ja, Australien är ett bra exempel.
Mm.
Men en sån här hissnande tanke. Mm. Vad det hänt så här? Om man hade tagit med sig en stor vithaj och släppt ner den utanför Apelviken exempelvis. Det här är det lite grann med salthalten i havet dock då, som det har att göra med.
Är det så?
Ja, men den kanske hade liksom kunnat kompensera för det här med tanke på det kanske fanns bra med mat eller något annat.
Ja, det är ändå en haj och det är ett hav.
Ja.
Den kan ju ta sig dit.
Men det är inte orimligt att tänka sig att lejon hade klarat sig väldigt länge. Man tänker sig att lejonen då som art betraktat finns ju över hela världen. Det finns ju så här bergslejon och annat som klarar att kyla och sånt.
Eller hur?
Ja.
Ja, jag vet inte om de utvecklar någon slags vinterpäls om det blir kallt bara.
Ja,
så kan det mycket väl vara.
Ja, ja. Det är en sån... Det är tankar som uppehåller mig. Eller som roar mig ibland.
Ja, det kanske finns någon...
Nej, men någon sån hemlig konspiration. Så här. Men nu ska vi flytta jättemånga alligatorer till konstiga platser på jorden. Typ i Borås, Sverige.
Det kan bli ett bra tv-program.
Ja.
Vad det nu skulle heta. Plantera djur.
Ja, men vad är det som säger att de inte hade klarat sig i svenska förhållanden? Vad är det som säger att alligatorer, sötvattenalligatorer inte hade klarat sig i svenska vatten? Finns det något då förut av vintern då? Men om man planterar ner dem i typ maj eller någonting.
Ja.
Vad är det som säger att de inte hade klarat sig åtminstone en hel sommar?
Jag vet inte. Är det någon som har sagt att de inte gör det?
Nej, jag vet inte.
Nej.
Nej, jag har ingen aning. Jag spekulerar ju bara.
Men det kanske är dåligt att testa, tänker jag.
Det är ju säkert otroligt dåligt att testa. Ja. Men man läser ju ibland om... Ja, men ta i Florida då. Det är många som har haft... Där de här burmesiska pytonormarna nu håller på att ta över Everglades.
De käkar upp alligatorerna, eller
hur? Ja, absolut. Delvis gör de det. Ja. Och det finns ju såna här fruktansvärt groteska bilder på fullvuxna såna burmesiska pytonormar. Ja, det är både då alligatorn och ormen har dött. Men typ så här... ormen har försökt äta upp alligatorn, varpå alligatorn har rört sig för mycket och så ormen exploderat och så ligger det kadaver där på flera ton. Eller men du vet, det ser så groteskt ut, det kan man googla om man vill.
Ja.
Men burmesisk pyton är ju ingen inhemsk art i Everglades.
Nej.
Utan det är ju ett husdjur som då folk har släppt ut och som håller på att ta över hela Everglades.
Det är sinnessjukt ju.
Ja, men man tänker så här att... Ja, i en väldigt långsökt fantasi att det också skulle kunna ske här.
Ja.
Det är att någon har en väldigt stark vilja att genomföra en sån på alla sätt och vis helt orimlig en helt orimlig händelse eller åtgärd eller en helt orimlig handling.
Mm.
Men ändå.
Eller hur?
Konstiga saker har ju hänt.
Verkligen.
Eller inte, men ändå.
Ja. Ja. Ta inte hit några burmesiska pytonormar.
Nej, men vad rädd man hade blivit om man hade liksom i naturen satt på ett djur som inte alls var hemma där.
Ni var inte inne i ormhuset som ligger bredvid djurparken?
Nej, det var vi faktiskt inte. Det hann vi inte. Det ligger för övrigt ute till försäljning på Blocket.
Asså?
Stod och brostingar om den, ja.
Jag hoppas någon köper det så de inte släpper ut
terrariet. Ja, precis. Bara så här, lägger ner i lönndom och så bara, vad fan
är
vi får skicka ut
dem. Vad
ska vi göra med dem? Vi släpper ut dem. Ja. Jag har ju haft en väldigt stark rädsla för ormar tidigare i mitt liv. Nu har ju det gått över ganska mycket faktiskt. Nu är jag inte speciellt rädd för ormar.
Nej.
Men när jag var liten var jag ju så här skräckslagen för orm.
Ja.
Det var ju typ det absolut otäckaste djuret jag kunde tänka mig.
Mm, men du nog inte, var nog inte ensam om det.
Men jag kan tycka att ormar som, alltså monsterormar, såna här stora ormar är ju, det är ju groteskt. Alltså ormar i typ som i filmen Anaconda eller Snakes on a Plane.
Snakes on a Plane tänkte jag precis nämna. Att fråga, det kanske var en jobbig film för dig då. Jag har inte sett det. Jag har bara hört om det.
Nej, men filmen Anaconda är ju riktigt otäck också. Eller den är ju riktigt dålig, men men det är ju liksom, ormarna är ju mera monster, men det är ju ormarna lite,
de är lite mer som det där vildsvinet.
Ja, men de är så otroligt smarta också. Ja. Där, de har ju en orimlig intelligens också.
Ja.
Ja. Men nog om det då.
Nog om det.
Alla de här djuren, förutom alla de här värsta ormarna kanske, de finns. Och i alligatorer finns väl inte heller, tror jag, på terrariet.
Nej.
Nej. Men det finns väldigt många coola djur i alla fall att se på Borås djurpark. Så vi rekommenderar starkt ett besök dit om man har vägarna förbi. Varför inte kombinera ett fint simpass på Liljeberg med ett djurparksbesök?
Eller hur? Men du, vi ska hoppa vidare till våra partners. Och efter det ska vi prata om en annan djurpark. Två andra djurparker. Östersjön och Almedalen kanske?
Just det.
Ja. Då är det dags för den här veckans ämne som vi tänker göra en liten Gotland Revisited.
Just det.
Det är ju 2 år sedan som vi var där och du simmade runt hela ön.
Ja.
Bland sälar och sjölejon och vad det nu var.
Ja.
Kanske inga sjölejon.
Nej, sjölejon var det inte, men det var sälar. Ja. Precis. 2 år sedan vi var där under Almedalsveckan. Avsluta under den här veckan då.
Precis. Ja, vi var där långt innan Almedalsveckan började. För att det tar lite längre tid än en vecka att simma runt.
Det gör ju det, för det är 300 kilometer att simma runt, som jag gjorde. Nej, men det har ju blivit aktuellt igen, eller den här simningen har jag ju tänkt på en del under den här veckan och postat lite gamla grejer och sånt på Instagram och Facebook, därför att det är omöjligt att inte komma ihåg den här simningen som vi gjorde då. Du körde båt och jag simmade.
Ja, simningen fick du faktiskt stå för.
Ja, precis.
För det är det du är bra på.
Men också genom att jag har följt Almedalsveckan tämligen noga i alla fall.
Mm.
Och lyssnat lite grann på vad man pratar om och vilka teman man har och hur diskussionerna går.
Då när vi var där så du simmade ju under parollen 100 nya simhallar på 10 år.
Ja.
Eller var det 10 nya simhallar på 100 år? Nej.
Ja, precis. Nej. Det är väl mer verkligheten.
Det är mer verkligheten, ja. I folkhälsans namn kan man väl säga att vi gjorde hela projektet.
Det var ju precis så var det ju. Det här var ju ett andra simprojekt som jag gjorde. Först simmade jag mellan Stockholm och Göteborg 2014. Och det var ju ett projekt som byggde på rent vatten.
Precis.
Samla in pengar till WaterAid. Jag lyckades simma in då med benäget bistånd av alla de som stöttade i den här simningen då, 716 000 kronor då.
Just det.
Och vi spånade på andra simprojekt och andra, framförallt andra agendor som låg oss med i varmt om hjärtat, så är det ju mycket folkhälsa som man landar i naturligtvis då.
Mm.
Och återigen då simning. Simhallar har ju en speciell, eller simning och simhallar och simsporten och simkunnighet och simsäkerhet och motion i största allmänhet har ju en väldigt varm, eller en, ligger mig väldigt nära om hjärtat. Och då känns det som att då Gotland som destination eller som mål att då runda, kopplat då till Almedalen och Almedalsveckan som ju då är den stora politikerveckan i Sverige egentligen.
Eller hur?
Och inte bara politikerveckan utan också en samlingsplats för diverse beslutsfattare, företagare, entreprenörer, opinionsbildare, tankesmedjor och så vidare och så vidare och så vidare. Det är kort sagt, det är där väldigt mycket händer. Eller kanske ännu hellre, det är där väldigt mycket snackas om.
Precis.
Vad som händer och hur mycket som händer.
Det är en annan fråga.
Men det är en annan fråga. Det är en annan fråga. Men det är ändå där oerhört väldigt mycket av nyhetsfokus och händelserna centrum under den här veckan är ju tveklöst i Visby.
Så är det.
Ja. Och då tänkte vi ju att det är väldigt lämpligt att simningen sammanfaller med Almedalsveckan. Och att om jag kan gå i mål under Almedalsveckan och använda den här simningen som en hävstång för att på något sätt lyfta den här frågan som jag tycker är viktig och sätta fokus på.
Och som vi också tycker det är alldeles för lite fokus på.
Ja, det är alldeles för lite fokus på. Ja. Det är en väldigt viktig, det är en väldigt relevant fråga att lyfta. Och det finns heller inga, det är ju en i sammanhanget. Om man jämför med andra politiska frågor som man pratar om då, som exempelvis integration och så vidare som man pratar mycket om nu då, så är ju det en väldigt icke-kontroversiell fråga. Det är ju svårt att hitta invändningar och säga att det här är dåligt, eller det är dåligt med simhallar, eller det är dåligt med folkhälsa, eller det är en satsning som inte behövs, eller det är inte relevant och så vidare.
Det är inte väldigt dyrt om en simhallar jämfört med många som simmar? Kan man inte argumentera för det?
Ja, det är klart att man kan om man vill, men det är ju på många sätt en helt icke-kontroversiell fråga. Alltså, ja. Det är ju en fråga som det finns väldigt mycket samförstånd kring, naturligtvis.
Precis.
Om man säger så här, det är viktigt att alla får möjligheten att träna på att simma så att vi får färre drunkningsolyckor. Det är viktigt att vi tillhandahåller motionsmöjligheter för människor som inte har så mycket pengar. Det är viktigt att vi tillhandahåller motionsmöjligheter för människor som är mindre bemedlade. Man säger. Det är viktigt att vi investerar gemensamma skattemedel i anläggningar som alla medborgare kan använda. Ja, och så vidare och så vidare. Man kan ju dra det väldigt långt liksom. Och så är det ju med simhallar. Simhallar är ju nästan alltid bekostade. Alltså offentliga simhallar är ju alltid bekostade med offentliga medel, så är det ju. Mm. Och på alla sätt och vis så subventionerade för individens eller medborgarens nyttjande och användande.
Eller hur?
Det fanns ju väldigt många anledningar till att den här frågan var värd att lyfta.
Verkligen.
Och i det som vi undersökte då innan vi gav oss på den här simningen, för vi försökte ju hitta olika typer av samarbetspartners, eller vi försökte ju hitta många aktörer som ville verka i samma anda, och det är ju inte svårt att hitta det. Svenska Simförbundet är ju en sån aktör, naturligtvis. De jobbar ju kontinuerligt, hårt och enträget för att vi ska få fler anläggningar i Sverige, därför att utan simbassäng så går det inte att träna simning. Och då tänker man ju kanske främst utifrån ett simsportsperspektiv och våra svenska simklubbar. Mm. Men inte bara det. Svenska simklubbar tar ett väldigt stort ansvar i att lära ut simning. Så att det är inte bara tävlingssimning, utan det är ju också simskolor.
Precis.
Och andra relaterade verksamheter, som exempelvis kan vara vuxensimskolor eller integrationsverksamheter som man jobbar med väldigt aktivt här i Borås. Där man får nyanlända svenskar som ska lära sig att simma. Mm. Eller olika andra typer av vuxenverksamheter som kan handla om rehabträning eller vattengympa eller wet west eller vad det nu kan vara.
Just det.
Och sen driver ju naturligtvis anläggningarna som sådana också samma verksamheter.
Men skolor, skolklasser och annat besöker ju simhallar också med jämna mellanrum.
Ja, och det är ju då hur man från skolans sida eller från samhällets sida också då utnyttjar de här simfaciliteterna. Men vi har ju, sen har vi ju Svenska Sim- och Livräddningsförbundet som ju då har just det, simsäkerhet, simvatten och båtsäkerhet som sina grannar då.
Just det.
Och deras mål är ju att minska antalet drunkningsolyckor varje år. Och det är svårt att tänka sig att någon skulle säga att det är oviktigt med hur många som drunknar. Eller så här,
det är en svår ståndpunkt att ta.
Ja, exakt. Ja,
det bryr vi oss inte om.
För vi har ju exakt samma nollvision eller nollretorik. Ja, nollvisionsretorik när det gäller trafiken. Nu är det ju helt orimligt att tänka sig att vi skulle ha nollvision eller trafikolyckor. För den mänskliga faktorn finns ju alltid där.
Ja.
Men man jobbar ju utifrån ett nollvisionsperspektiv för att minimera antalet dödsolyckor i trafiken varje år.
Eller hur?
Och lägger ner otroligt mycket pengar på infrastruktur och förbättringar och sådär. Bygger om vägar och initierar olika saker. Och på samma sätt så tänker man ju naturligtvis kring simsäkerhet. Det är för varje dödsolycka som sker i svenska vatten, för varje drunkningsolycka som inträffar, så är ju det en mänsklig tragedi. Och som på många sätt går att förhindra.
Mm.
Och om människor kan simma så är ju det en väldigt bra början naturligtvis. Och om människor kan simma, har lärt sig att simma och får träna på sin simkunnighet.
Mm.
Så att det finns ju så himla många grejer att lyfta in, och det finns ju många aktörer som verkar i samma anda kring de här bitarna. Och det som man kan slås av när det gäller simningen är ju att det faktiskt är den enda, dels är det den enda motionsformen som är livsviktig att behärska. Det är inte livsviktigt att kunna cykla. Man klarar sig bra i livet utan att kunna cykla.
Mm.
Det är inte livsviktigt att kunna springa eller träna löpning. Det klarar man sig också bra utan. Men det är livsviktigt att kunna simma, åtminstone om man tänker sig att man vid något tillfälle kommer vara nära vatten.
Eller hur?
Och hamnar man i vatten och inte kan simma så är risken stor att man drunknar.
Ja.
Så den enda färdigheten träningsmässigt då, som är livsviktig att kunna behärska. Att få lära sig och att få möjlighet att träna på lite då.
Verkligen. Det är en kunskap som kan leda till döden om man inte har den.
Ja, bristen på den kunskapen och färdigheten kan ju vara potentiellt sett förödande. Mm. Och så är ju det då en kommunal simanläggning som Borås simarena är, exempelvis då. Det kan man tänka sig att Sara Sjöström kommer ner och simmar, vilket hon har gjort i Borås. Man kan också tänka sig att du och jag går dit och simtränar som då, ja, vanliga medelålders motionärer.
Ja, en av oss i alla fall. Den andra simmar ju runt Gotland. Och
ja, men ändå så här, jag vill träna min simning. Ja. Men för egen del liksom. Jag tycker om simning som motionsform. Och sen har vi alla då som tävlingssimmar, alla barn och ungdomar som tävlingssimmar. Sen har vi alla då som går i simskolor, alla från minsta barn via babysim. Men vi har också pensionärer, äldre människor som kanske inte kan utföra någon annan motion än just i vatten. Vi har människor som har varit med om olyckor, som ska rehabilitera sig. Vatten är ju helt idealiskt. Vi har människor som är kanske gravt överviktiga, som också begränsas från all övrig motion, men som vatten också är idealiskt. Alla de här människorna, från den yngsta medborgaren till den äldsta, från absolut nybörjare och absolut otränad till typ den mest vältränade i världen. Mm. Hela det spannet kan vara i samma anläggning samtidigt på olika banor. Det är svårt att hitta någon annan kommunal verksamhet när det gäller motion och idrott där så är fallet.
Eller hur?
Ja. Och då finns det väldigt många goda skäl till att säga att vi behöver ha fler sådana här anläggningar i Sverige. Vi behöver lägga fler pengar. Vi behöver informera kommunerna om hur man kan bygga billiga simhallar. Vi behöver informera.
Anledningen till att det behövs är ju att väldigt många kommuner faktiskt saknar riktiga simhallar.
Ja, precis.
Fortfarande.
Ja, och när jag simmade 2017, så, om inte jag minns fel, så var det då åtminstone 40 svenska kommuner som saknade då en kommunal eller offentlig simanläggning.
Mm.
Vilket ju är... ja, mer eller mindre skandalöst. Och en katastrof för de kommunerna, såklart. Och vilket gör att det är väldigt svårt för invånarna i de kommunerna att dels lära sig simma, att använda simning som träningsform och att kunna upprätthålla sin färdighet.
Mm. Så det var ju anledningen?
Det var skälet, det var grundskälet. Mm. Att sätta fokus på det här och att det här tillsammans med andra aktiviteter och tillsammans med andra åtgärder för att främja folkhälsa och träning och motion är viktiga att investera i.
Ja. Och då tyckte vi att den här simningen borde ändå ge lite slagkraft till den här frågan. Det kanske borde gå att få lite respons från styrande personer.
Ja, men det kanske, vi kanske åtminstone kan få igång en diskussion kring det här, att sätta fokus på det här. Vi kanske kan i någon mån också lyfta upp den här frågan på agendan och på dagordningen helt enkelt. Att den diskuteras och samtalas runt och att vi, så här, om vi nu pratar om olika happenings som händer så här i Visby, olika typer av, vi tänker så här, Gudrun Schyman eldar upp 100 000 kronor i någon form av... ja, någon happening. Ja. När någonting är så här, ska väcka uppståndelse, det är en symbolhandling.
Ja.
Då kan jag tänka, då tycker jag att så här, men jag gör en 3 veckor lång symbolhandling här. Jag gör en 3 veckor lång happening. Jag simmar runt Gotland här för att under de här 3 veckorna sätta fokus på en fråga som angår faktiskt egentligen alla i Sverige. Eller som angår, ja, angår oss alla, både som skattebetalare och som medborgare.
Mm.
Och sen då, som en sista del i det hela, att faktiskt kunna visa att det behöver inte kosta skjortan att bygga en bra simhall. Och där använder vi Borås simarena som ett gott exempel då.
Mm.
Som då byggdes, våran inomhusbassäng som byggdes 2010, eller stod klar då 2010, till det facila priset av 56 miljoner.
Mm.
En ändå state of the art simhall, en internationell tävlingsbassäng, inklusive en undervisningsbassäng, läktare, klubbrum, gym, kafeteria, omklädningsrum och så vidare då. För 56 miljoner då.
Mm.
Vilket ju är rena reapriset och jämfört med när man hörde diskuteras nu om simhallar i andra sammanhang, när man pratar om 500 miljoner eller 800 miljoner, vilket ju naturligtvis får många kommundirektörer att dra näsan åt sig.
Det är klart.
Det är för att det blir ett jätteingrepp i den kommunala budgeten.
Mm.
Men om man då tänker att vänta lite nu här, en stram kommunal upphandling med folk som vet vad de håller på med, då kan man få ner priset och ändå få en produkt som är en anläggning som är top notch och som fyller den här funktionen den ska ha. Nej, men man får ju avkall på löjliga uppseendeväckande ruskaner kanske. För då är det ingen, då är det mer en nöjespark man bygger och inte en simarena. Ja, så att det var, vi hade väldigt många goda argument och väldigt många goda, väldigt många viktiga angelägna syften kring det här.
Mm.
Det var ju de yttre ramarna för det här projektet.
Hur blev det med responsen då?
Responsen blev ju,
om man då ser till responsen från, ja, de som vi kanske först och främst ville nå och få
politiker.
Ja.
Nej, men responsen var ju oerhört dålig. Responsen var ju nästan till obefintlig.
Ja, var det överhuvudtaget någon respons? Var det en person som svarade dig på något sätt? Eller minns jag fel då? Det kanske var noll.
Nej, men det var ju ändå, det var ju responsen var väl, nej, men responsen var ju extremt dålig överlag, får man säga. Det här var ingenting som, det bemöttes ju i det stora hela med en öronbedövande tystnad.
Mm.
Och vad vi gjorde då under politikerveckan på Almedalen, och det är ju så här att varje parti har ju en dag, varje riksdagsparti har ju en dag där
Det fokus ligger på dem
och det partiledarna pratar. Idag när vi spelar in så tror jag det är Centern som har sin dag.
Mm.
Och när Centern hade sin dag under min vecka, under min simvecka, då skrev jag ju ett långt inlägg på Instagram som riktades då till Centern. Där allting liksom attades och hashtaggades. Både till Centerns Instagram, till Annie Lööfs Instagram. Om hon hade någon, det vet jag inte. Men till de partiledarna då som hade, till det politiska partiets Facebook och till, ja, till alla de, till de offentliga sociala kanalerna som används.
Mm.
Så spreds det till med väldigt öppna frågeställningar, men också väldigt tydliga frågeställningar. Hur jobbar ni med folkhälsa? Hur ser ni på det faktum att vi har mängder nu med människor som inte kan simma i vårt land? Hur ser ni på det faktum att motion och rörelse blir en allt viktigare fråga, att vi som samhälle lider av vällevnadssjukdomar där då den nationella ohälsan kostar oss oerhört mycket pengar, där det finns mängder av kommuner då där barn och ungdomar inte har möjlighet att träna på simning, ja, och så vidare. Hur tänker ni kring det? Vilka investeringar vill ni göra? Hur ser ni på den här frågan med simhallar? Och så vidare.
Mm.
Och på det sättet då skrev jag till varje politiskt parti under varje dag där.
Mm.
Men fick ju då nästan till noll respons.
Ja.
Och då är ju, då har ju inte jag världens största kanaler, men jag har ändå rimligt stora kanaler.
Mm.
Jag är ändå en aktör i sammanhanget. Och det går definitivt inte obemärkt förbi. Och det här var ju ett simprojekt som också fick uppmärksamhet i andra sammanhang.
Ja, du fick ju medial uppmärksamhet.
Ja, det fick jag.
Mm.
Men den politiska responsen ifrån de som ändå har mandat att ta beslut i den här frågan eller att agera i den här frågan, där var ju responsen fruktansvärt dålig och låg.
De var inte intresserade av den frågan?
Nej, antagligen inte.
Nej.
Eller så hade de andra saker att göra. Det var väldigt många cocktailpartner att gå på kanske.
Så kan det ha varit.
Den enda...
De kanske var simmade.
Den enda... kan man väl säga kanske nackdelen med att göra som vi gjorde, Niklas.
Mm.
Nu började vi ju simma tidigt. Vi började ju simma, nu minns inte jag exakt när vi började simma, men om det kanske var den 10 juni vi började simma.
Ungefär.
Så för att vi skulle kunna tajma då målgången i slutet på Almedalsveckan. Mm. Det hade ju varit om man hade påbörjat simningen ännu tidigare eventuellt, för att sen då ägna hela veckan åt att prata om simningen man hade gjort då.
Precis, man kanske hade försökt då tajma att gå i mål kanske veckans första dag.
Ja, precis. Men samtidigt så...
Kanske gå direkt upp på en scen bara när det droppar från våtdräkter.
Ja, ja. Men sanningen är ju den här också, Niklas, att vi hade ju också kontakt med Almedalen, med Almedalsveckan. Vi försökte ju förankra det som en programpunkt, men fick ju inget gehör för det överhuvudtaget.
Nej.
För det fanns inget, inte vet jag, det fanns ingen som betalade för det kanske.
Så kan det ha varit.
Eller det fanns liksom ingen... Ingenting för någon att tjäna på det här.
Nej.
Prata om en fråga som liksom ingen riktigt vill eller kan ta ansvar för. Eller det stora ansvaret är så utsmetat. Så att det finns liksom ingen att...
Kanske en fråga som det är svårt att plocka väljare på.
Ja, kanske en fråga som är svår. Ja, exakt. Det är bara en fråga som liksom inte är så populär.
Ja.
Den är inte så populistisk.
Eller hur?
Den är inte så...
Tror du det har varit lättare eller svårare i år att få uppmärksamhet?
Ja, nej, jag vet inte. Jag har gjort det en gång till, menar du?
Nej, men om man hade inte gjort det för 2 år sedan utan gjort det nu.
Ja, det är svårt att säga. Ja. Det är omöjligt att säga, ja, naturligtvis.
Hur man vindarna kan... blåser, menar jag? Har du någon uppfattning? Blir frågan viktigare hos de politiska partierna eller blir den...
Nej, men jag tycker fortfarande... Tydligen hade ju Jonas Sjöstedt pratat lite grann om simning i sitt tal då. Ja. Jag missade faktiskt det. Men tydligen hade han nämnt det här och det ska han ju ha all heder av i så fall. Och det är ju ofta Vänsterpartiet som brukar prata om de kanske mer utsatta i samhället och att tillgängliggöra saker. Så att det är en fråga som de borde driva agenda på ganska starkt och kraftfullt på naturligtvis då.
Mm.
Men egentligen har ju inte den här frågan en partipolitisk färg, tycker jag.
Nej.
För det här har ju en mänsklig färg. Det här är ju liksom en, det här är ju en samhälls, detta är, vi pratar ju om ett samhällskontrakt, tycker jag här. Där man som medborgare och skattebetalare kan förvänta sig att det ska finnas en viss service. Alltså det är ju en samhällsservice. Men vi förväntar oss att vi ska finnas sjukvård tillgänglig för oss oberoende av vilket parti vi röstar på. Det är ju inget, det är inget parti som säger så här, nej men vi ska inte ha offentlig sjukvård. Det är ju liksom en fråga som vi är liksom rörande överens om i Sverige. Eller att om man ringer polisen att det ska komma en polis. Nu gör det ju inte det på alla orter i Sverige. Men det är väl ändå någonting man tänker att som skattebetalare så kan jag förvänta mig att den här servicen och tjänsten ska finnas om jag som medborgare behöver den. Och när min mamma blir gammal eller, ja, eller så här, så förväntar jag mig, eller hon förväntar sig som betalt skatt i det här sitt liv, att det ska finnas ett omhändertagande kring henne och hennes behov då. Och så vidare. I allt det som vi räknar in i någon form av samhällskontrakt. Jag betalar skatt. Det gör jag gärna för att det här ska funka.
Mm.
För de som behöver det. Och när jag behöver det så förväntar jag mig att det här ska finnas. Och ungefär så tänker jag också kring det här med simhallar.
Mm.
Och det har ju egentligen ingen partipolitisk färg. Utan det här är ju en jävla... Det här är ju bara... Det här är ju liksom bara... Det här är ju en prioriteringsfråga. Och det är väl det... Ja, man kan ju alltid hävda då, att säga att ja, det är ju exakt det politik handlar om. Vad prioriterar vi?
Ja.
Ja. Och så.
Precis.
Ja. Men så att gehöret var ju dåligt. Jag tycker inte man har lyft frågan något nämnvärt. Vi vet inte i så här dagsläget. Det byggs ju faktiskt simhall hela tiden. Jag vet ju, jag har ju fått respons av och till genom åren att man har använt min simning och den retoriken vi har lyft fram. Och att det mycket väl kan ha gett väldigt positiva svallvågor i att liksom typ, att det genererar någonting. Det är ju ingenting som vi för statistik på, eller det är ingenting vi har koll på.
Nej.
Men ljudet från djungeltrumman antyder att det på vissa platser kan ha spelat betydelse. Det vore ju kul i så fall. Om det bara i slutändan leder till att en extra simhall blir byggd, så är ju det fantastiskt.
Eller hur? Det hade ju varit, det är ju kul att höra.
Ja, men det kan vara så att någon av många andra personer har hört talas om det här och sen har tagit den stafettbenen och drivit den frågan lokalt. Utan att vi så mycket kanske känner till det då.
Eller hur?
Ja. Och det byggs ju faktiskt lite simhallar här och där nu.
Har du några exempel?
Ja, det ska byggas en simhall i Kalmar. Det byggs simhallar. Det ska byggas någon, var det väl, i Säffle. Och, ja, men det byggs och simhallar färdigställs lite här och var faktiskt. Sen vi simmade har det ju definitivt hänt.
Det är bra.
Sen jag simmade, ja. Så här. Men det hade behövts att lyftas upp ännu mer. Och att man hade som politiskt parti. Det är ju det jag eftersöker och efterfrågar fortfarande. Ingen tar ju stafett. Ingen tar ju den här... Ingen lyfter ju det här som en brandfackla och säger så här, vi tycker att en stärkt folkhälsa är viktigt. Det är prioriterat att vi gör, att vi ser till att vi som land, nation och svenskar motionerar mer, tränar mer. Vi bygger in mer rörelse i vårt samhälle så att vi på sikt kan bli friskare, så att den nationella ohälsan kostar mindre pengar. Det är ingen som har tagit den, det är ingen som har gjort den tydliga markeringen. Det är ingen som har det som statement. Och det saknar ju, det saknas politisk vilja eller politisk mod för det. Och jag tror, Niklas, att det här är, jag sa från början att det här med simhallar, det är ju inte kontroversiellt. Det finns ju ingen som säger så här, nej men det är inte bra. Eller så här, det finns... negativa aspekter av det. Det finns ingen som kan säga det. Men däremot man pratar om folkhälsa och ger människor incitament och träning, då bränner det ju till lite om fötterna direkt.
Ja.
För då kan det bli så här, ja men det är så mycket press och så ändå.
Eller hur?
Det är så mycket stress ändå. Och du vet, det finns alltid, man kan alltid hitta argument mot att ja men man ska inte stressa folk, eller man kan säga det på olika sätt liksom. Men och det är ju så jävla, jag menar, man driver igenom andra grejer hela tiden. Man får inte röka på utserveringar.
Nej.
Vilket jag kan känna, ja, det är fine för mig för jag röker inte, men å andra sidan, ja, ja, okej. Om det nu är så att samhället ska hålla sina medborgare i handen här, vad som är nyttigt och vad som är onyttigt och dåligt och inte, då är ju, då kan man väl göra någonting som bara har positiva effekter, bieffekter för alla. Det får folk att röra på sig mer.
Eller hur?
Ja, men då blir det genast press och stress och halvt om halvt negativt, och man associerar med prestation och krav och tävling och andra saker som överhuvudtaget inte ligger på bordet i sammanhanget då.
Mm. Nej, det har du helt rätt i.
Ja, men det finns ju lite grann det att liksom underströmmen av det här är ju att det bränner till lite grann direkt så fort det pratas om träning. Och det är lätt att hitta undanflykter som politiker till varför det inte kan vara en prioriterad fråga, eller bör vara en prioriterad fråga, eller att det liksom bara är ingenting man vill ta i riktigt sådär.
Eller hur? Istället för att säga till folk att du inte rör på er nu för fan.
Nej,
för det tycker jag ändå man kan göra.
Ja, och investeringar görs ju liksom, men just att man gör ett tydligt ställningstagande och säger så här, det här är någonting som kostar vårt samhälle otroligt mycket pengar i onödan. Och det finns ingen som är betjänt av att folk mår lite dåliga.
Nej.
Det finns ingen som är betjänt av att vi har jättemånga människor som lider av psykisk ohälsa. Och så finns det ju, alltså, klart finns det alltid debattörer som säger så, ja men det har ingenting med träningen att göra. Men då är man ju helt blind i sammanhanget. Då får man lyssna på vårt förra avsnitt och andra avsnitt vi har gjort. Och då får man läsa Anders Hansens bok och då får man förstå att nej, men den moderna världen fuckar ju med oss.
Ja,
det är den moderna världen som stressar oss och gör oss sjuka. Det är inte promenaden i skogen som gör människor dåliga eller sjuka eller nedstämda eller deprimerade. Eller...
Ser man inte det, då är man ju totalt blind.
Jo, men många är ju det. Ja. Många är ju det.
Så är det. Men börjar man räkna på det så är det antagligen betydligt billigare att bygga idrottsanläggningar eller att underlätta för motion än vad det är att bekosta all sjukvård som den moderna livsstilen leder till.
Ja, eller svårigheterna att motionera, svårigheterna att träna. Och man pratar ju så många olika sammanhang om att människor med sämre ekonomi och sämre utbildningsgrad äter sämre, röker mer, dricker mer, missbrukar mer narkotika och rör på sig mindre. Ja, okej. Och vems uppgift är det att se till att det blir annorlunda? Nej, men det är ju samhällets uppgift att se till att tillgängliggöra. Därför att det skapas mycket positiva biverkningar. Ja, men man får in 10% av de här kidsen, eller ungdomarna, eller människorna i ett positivt sammanhang. Som inte bara är positivt för den fysiska och psykiska hälsan, men det är positivt för självkänslan och självförtroendet och för den allmänna riktningen i livsstil och så vidare. Alltså det finns ju så många andra problem som vi pratar om. Vi pratar om gängkriminalitet, vi pratar om identitet, vi pratar om samhörighet och vi pratar om liksom andra saker. Folk ropar efter att vi behöver fler poliser. Ja, vi kanske behöver fler poliser, men vi behöver också fler saker för de här människorna att göra. Vi behöver andra saker som tidigt fångar intresset och skapar identitet hos människor.
Mm.
En simhall är en bra start.
Eller hur?
Ett utegym är en annan bra start. Upplysta motionsspår, anställda hälsocoacher, löptränare eller vad som helst. Folk som bara säger så här, vi är ett gäng som ska börja springa här, vilka hänger på? Vi ska ha löparskola här, vi ska ha kul, massa olika saker. Alltså det är att när det här blir ett fokus och en politisk fråga, om man tar tag i det på riktigt, så blir ju det inte bara simhallar, det blir ju 100 andra saker också som går i samma anda.
Eller hur?
Och det är ju det som den här simningen syftade till. Och säga så här, fan, de har någonting, de är på rätt spår här, men det finns någonting här som är centralt i den svenska framtiden.
Skulle kunna vara centralt i den svenska framtiden i alla fall.
Ja, nej, men jag är ju besviken på Almedalsveckan i det stora hela. Jag tycker ju att det var... Jag blev ju lite besviken, får jag säga. Vi var ju där lite grann efteråt, eller under tiden också.
Ja.
Men det känns ju som ett stort internt cocktailparty där forumet, eller fokuset, ligger på inbördes beundran.
Eller
hur? Och ja, det är väldigt elitistiskt. Och exkluderande. Oerhört exkluderande.
Så känns det ju.
Så känns det verkligen. Och nej, det känns också som att det distanserar sig väldigt mycket från det vanliga samhället, tycker jag. Det är därför kanske Stefan Löfven är inne på någonting riktigt här nu. Han vägrar ju Almedalen. Han gör ju en egen liten Sverigeturné.
Ja.
Som det här året bara begränsar sig till endast 2 dagar i Värmland.
Ja, men det kanske ändå är bättre.
Det är lite magkänsla där som han har följt. Som kanske, nu är ju det nedlusat med socialdemokratiska powerhouses ändå. där. Men statsministern kör en egen liten grej. Det kan ju hedra honom faktiskt. Men att just den här exkluderande grejen och att det förvånade mig också väldigt mycket att man liksom inte gjorde, hade jag suttit som redaktör på en nyhetsredaktion och så bara så här, men hur jävla många proppmätta politiker kan man ha som sitter och pratar och läser innantill ur en liksom ur en egen liksom
ja, ur sin egna
duktighetsagenda på något sätt och inte liksom eller så här, hur många sådana kan man ha där de som tittar bara man vänder dövöra till liksom, för det är same 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 hela tiden, det är så otroligt förutsägbart. Lyft in en fråga som ändå är i allra högsta grad politisk och allmängiltig och allmänmänsklig och omfamnar en central värdegrund som vi alla kan dela. Ja, fan, min kille som simmar åt Gotland. Vi fick ju kriga för varandra en liten grej.
Så var det.
Vi fick med. Mm. Och då la vi verkligen manken till på ett väldigt seriöst sätt. Så men det visar lite grann hur stort glappet håller på att bli, tror jag, tyvärr då, mellan de som bedriver politik yrkesmässigt och runt omkring. Och
de som påverkas av den politiken.
Ja, den breda befolkningen faktiskt.
Vad är ungefär samtidigt som det här så pratade vi mycket om Folkhälsopartiet och vi skojade om partiprogram och liknande. Ja. Det är kanske många som undrar vad som har hänt med Folkhälsopartiet i vår tappning, men det var väl aldrig riktigt tanken att kasta sig in i politiken, eller? Eller började det bli dags?
Ja, men det är väldigt svårt att starta ett politiskt parti, det tar ju över hela livet.
Ja.
Jag har inte varit sig de ekonomiska eller praktiska möjligheterna att göra det, känner jag.
Hade du haft lusten då?
Det hade väl varit jättehäftigt, men det är ju sådär, att driva bara en fråga är svårt. Man måste ha åsikter om allt annat också. Alltså det är ett sånt jätteprojekt att starta ett eget politiskt parti. Jag vet inte om det egentligen behövs, för vi har ju ganska många politiska partier i Sverige nu i riksdagen. Alltså vi har kanske tillräckligt många politiska partier. Jag tycker inte det ska behövas ett nytt politiskt parti för att driva en sån här fråga som är
den borde vara genomgående i alla partier.
Det är som att säga så här, jag ska starta försvarspartiet, för Sverige behöver ett starkare försvar. Ja, men vänta lite nu här. Försvarsfrågan finns ju inbyggd hos alla politiska partier.
Jag ska starta infrastrukturpartiet.
Ja, man kan ju starta, vad heter det, nätpiratspartiet.
Piratpartiet.
Och Miljöpartiet startade ju på det sättet också. Och då kanske det var viktigt. Nu har ju alla frågorna en miljöpolitisk idé eller en agenda. Men jag tycker att det skulle finnas en folkhälsopolitisk agenda hos alla partier med. Det finns säkert, men den är ju fullständigt underordnad. Det finns ju ingen som jobbar med det på riktigt. Det är skandaler. Men om vi tittar lite grann på själva simningen då.
Ja.
Som vi ändå genomförde med bravur.
Trots att det inte var en varm och härlig spegelblank sommarsimning direkt.
Det trodde vi innan faktiskt.
Det var lite så den bilden man hade i huvudet ändå när man åkte dit. För det var lite kallt här i Borås. Tänkte man, nu drar vi till Gotland där sommaren är. Och så badar vi oss igenom det här lite. Så tänkte vi väl typ.
Ja, men jag tänkte att det här kommer bli som en glamoriserad version av simningen mellan Stockholm och Göteborg.
Ja.
Bara hälften så lång. Är enkelt att hitta vägen runt Gotland, solen skinner allt på Gotland, Sveriges riviera, västkusten och Borås kan ju dra åt helvete, det regnar bara hela tiden, typ, säger de som bor på östkusten i alla fall. Ja, men okej, men vi åker dit nu och det kommer bli glamour. Första dagen då som jag simmar, jag började ju ändå tidigare än det var planerat.
Precis.
Därför att jag var där, fanns ingen anledning, liksom, det var ingen som brydde sig om starten. Vi dokumenterar ju allting, men lika bra att köra på. Man vet aldrig vad som kan hända sen. Lika bra att få lite försprång på schemat.
Ja, eller hur?
Allt, så det gjorde allt vi ju
man
då.
Kan tjäna in där, det är väl bara bra, tänkte vi.
Och det var ju, första dagen var det ju 14,7 grader i vattnet.
Det kan bara bli bättre, tänkte vi då.
Absolut. Och vi bara så här, okej, det är ju inte jättevarmt, det är hanterbart och det kommer bara bli bättre. Och de första dagarna var det väl okej, va? Det var ju hyfsat väder, det var ju inte så jättedåligt väder, men det blev inte så här värst varmare. Det var så här 14,7, 14,6. Ja, det var lite, det hände inte jättemycket.
Nej.
Efter 3 eller 4 dagar kom vi upp till Fårösund. Jag vet att det började blåsa på lite grann där uppe, men det var fortfarande vi väldigt gott mod. Vi höll ju schemat hyfsat där.
Vi hade en faslig motström genom Fårösund, hade vi inte det? Eller hade vi en medström kanske? En medström kanske vi hade.
Ja, jag vet inte. Men jag vet bara att när vi hade passerat Fårösund och var på väg runt på andra sidan där.
Ja, när vi liksom kom ut ur själva mynningen på sundet.
Ja, och så började vi så här bara... Då sjönk temperaturen lite grann.
Ja, jag såg ju, jag hade ju en termometer i båten. Men den droppade ju ner till 12 då.
12,9.
Ja.
Och då, för jag vet att jag stannade och frågade så här, blev det kallare nu eller?
Ja.
Och då bara, ja det blev det 12,9. Och då bara, oj då.
Ja.
Och så runt där, ja, och där blev ju det, där började det ju bli ganska stökigt vatten, vet jag.
Ja.
Det var ganska stökiga förhållanden på en gång där.
Precis, vi hade väl haft lite våg i någon dag innan det, på västsidan om man säger det, men inget jätteallvarligt så. Men...
Och sen hade vi ändå några riktigt bra dagar. Jag vet de dagarna jag simmade som längst, så hade nog någon dag jag simmade 2 mil på. Jag vet att det rullade ändå på hyfsat fram till midsommar. Och då hade vi ju simmat första veckan.
Ja.
Det gick ju ändå så här. Det gick ändå, vi var på schemat, vi höll det bra. Jag vet att vi firade midsommar, jag simmade på morgonen. Och så vet jag att emellan då midsommarlunchen och grillningen så åkte du och jag ut så att jag fick simma, tror jag, 5000 till.
Precis.
Och det var ju så här, fan vad bra det går. Eller så här, ja men det var okej, det är inte varmt i vattnet för det var så här 14 grader.
Ja, det 13, var det, 14. Det enda vi hade att klaga på där egentligen var väl vattentemperaturen. Den verkade gå neråt snarare än uppåt.
Ja, ja men det var så här 13 grader. Ja, det var inte varmt, men det var ändå så här, men det kan vi leva med liksom. Vi ändå så här, det går ändå bra. Mm. Och sen på midsommardagen så vände allting. Så blev det ju så här katastrofväder. Alltså det började blåsa och det började blåsa ännu mer. Jag tror dagen efter midsommar, eller om det var 2 dagar efter, så sjönk ju temperaturen då. Det blev så här 10 grader, 9 och sen 7,1 grader ändå.
Det var helt sinnessjukt var det.
Ja.
Ja.
Det var något,
ja, men jag kommer ihåg också, vi hade sån härlig känsla då. När
vi hade ju en otrolig mot, ja, efter midsommarafton. Ja.
Ja, då känslan var på topp verkligen. Och sen bara... dök.
Och sen dagen efter var det ju rak motvind, rak motströms.
Ja.
Då kom ju de här videoklippen då när jag som en prom så här liksom stampar över vågorna.
Eller hur?
Ja. Och det gick ju simningarna och då blev ju simningarna väldigt långsamma.
Det blev de. Och det var ju också där när vi kom lite längre ner på östkusten som vi faktiskt inte tog oss ut vissa dagar.
Nej men alltså det gick ju från att vara dåligt till att det var ohanterbart. Mm. Där vi, ja precis, det Gotlandsvärdena ställdes in. Och det var ju 10 dagar där det var katastrofalt väder. Med extremt hårda vindar, väldigt mycket regn, höga vågor och fruktansvärt kallt i vattnet. Så att den dagen det var 7 grader, 7,1 grad, då simmar jag ju bara 1500. Och ja, det var riktigt vidrigt.
Ja. 1500 är ganska långt i 7 grader till vattnet.
Ja, det var ju bättre än ingenting, men det var ju ändå så här när man planerar att när dagen behöver vi simma 12.
No.
Så är det ju ändå så här, och dagen efter kommer vi inte ens ut.
Nej.
Då är det ju lite forcerat. Och någon dag kom vi ut och så här, och det var riktigt otäckt. Det var ju så att man tänker att båtjäveln välte ju liksom. Gotlandsfärjorna körde inte, men vi skulle ändå ut. Och ni släppte mig, och jag tyckte det är inte otäckt för mig att simma när det är stora vågor. Utan däremot var det väldigt läskigt att se båten. Det var mycket värre att åka båt in och ut.
Ja.
Men då vet jag att jag simmade 4 kilometer och sen drog ni upp mig och sa vi måste, du får inte simma längre. Vi måste in nu, vi kan inte ligga här med båten längre.
Nej, det är så, ja, men då otäckt. Var det, då började det bli så kraftiga vågor så att de slog från sidan.
Mm.
Så det kanske inte var någon fara riktigt, men det kändes som att det var på gränsen för den båten.
Det såg inte bra ut från vattnet. Så att det var det så här bara, vi måste ta dig, du måste simma, åka in. 4 kilometer, dagen efter kunde vi inte simma alls.
Nej, då var det ännu värre.
Och då är ju det sån riktig ångest liksom. Okej, men nu ligger vi 3 mil efter schemat. Vi använde vilor då, så här, ja men... Det blev ju extremt forcerat.
Mm. Ja, verkligen.
Och sen hade vi då någon dag där... Och så det här kalla vattnet, det långsamma kalla vattnet. Men sen hade vi ju ändå... Nej, och det sjuka var ju att den dagen vi inte kom ut, när det var riktigt, riktigt, riktigt höga vågor, då var ju det åtminstone vågor och vind åt rätt håll.
Precis.
Och det var så fruktansvärt bistert.
Ja, det var så... För att alla förhållandena var ju bra egentligen för att kunna simma långt den dagen.
Mm.
Det var ju fortfarande kallt i vattnet och det var tråkigt väder, men liksom du hade kunnat simma långt med mindre...
Ja, jag hade ju ändå fått tillbaka lite. Jag hade fått tillbaka med ränta lite mer. Jag hade kunnat liksom Jag hade kunnat klippa av 25 km där.
Eller hur?
Ja, på 4 timmar.
Ja. Om bara inte jag och Love hade varit så fega i båten.
Nej, men det gick inte att ta sig ut.
Ja, nej, det var stökigt då.
Ja, och det var ju fruktansvärt frustrerande att vara på land. Mm. Och liksom bara
stämningen var låg.
Ja, stämningen var låg liksom. Mm. Och det fanns liksom ingen prognos. Det var inte att det skulle bli bättre.
Nej, nej. Det fanns ingen ljusning alls.
Sen så kom vi ut då till slut. Då, och det, jag menar, vi pratade ju om en timme i båten och stampa ut liksom. Då, långt efter schemat. Och du vet, jag gjorde ju en sån här monstersimning ändå. Det är bara, och det är inga stopp, ingen dricka, ingenting. Faktiskt inget utrymme att stanna.
Nej, du bara malde på.
Jag vet, jag tror jag simmade 17 km eller 18 km i sträck.
Ja.
Och bara mata, liksom. Och det gick ju snabbt den dagen också.
Mm.
Så jag kom ju ganska långt. Jag kom ju, ja, men jag snittade ju sådär 6 km i timmen i alla fall. Vilket ju...
Det var en bra dag faktiskt.
Ja, det var en riktigt bra dag. Men jag vet, jag simmade absolut långt. Jag pallade ett sträck utan att liksom behöva äta och dricka. Och det var ju svinkallt fortfarande.
Ja.
Och det var ju den dagen som vi fick lite bilder på sälar och sånt där som...
Det var första dagen vi såg sälar faktiskt.
Ja, ja, precis. Jag tror att jag såg, men jag vet inte, jag var så trött. Jag bara, det är möjligtvis att det är djur i vatten, jag har ingen aning. Nej. Jag tyckte så här, glasögonen var inne.
Ja, men det finns väl några roliga bilder tror jag, där du har stannat och tittar.
Nej, jag simmar, men sälen har ju sett upp över. Sälen tittar på mig.
Ja, det kanske bara är sälen som är uppe, ja.
Ja,
ja. Ja, det var festligt. Men jag vet, Klara, Lovers tjej, var ju med den dagen i båten. Och vi bara, det är säl och... Vi måste säga till Jonas att det är en säl i vattnet. Ja. Och jag och Love bara, nej, vi säger ingenting till Jonas så länge han simmar.
Nej.
Vi väntar till Jonas säger någonting.
Ja.
Att nu kör vi bara på här så länge... Vi stoppar inte honom för någonting nu.
Nej, precis.
Utan han säger till när han är klar.
Ja.
Och vi, för varje 100 meter, vi var ju bara gladare ju längre det pågick.
Ja.
För att, ja... Vi visste det. Vi blev på glatt humör för att det gick bra. Vi visste att du skulle vara på bra humör för att ja. Det hade simmat långt. Och,
absolut.
Och, ja, det hade varit misär så länge. Så att,
ja, det var befrielse. Ja. Det var liksom en liten utlösning där att få simma. Typ. Det var en sån otrolig... Ja, men det var som att man gått och samlat kraft och ätit och sådär va.
Eller hur? Ja, och då tog vi oss nästan... På den simningen tog vi oss inte riktigt ända ner till sydspetsen, men ganska nära sydspetsen.
Ja, just det. Vi var nästan i Hoburgen.
Ja.
Den passerar vi sen dagen efter.
Precis.
Och då tänkte vi ändå så här, ja, men nu kommer vi ha lite medvind på den, eller så här, nu kommer vattnet bli varmare och nu kommer vi vända. Men och jag minns också det att det var fruktansvärt trögt att runda där nere. Det tog himla lång tid, mycket längre än vad jag trodde. Ja. Och det var sjukt trögt på andra sidan upp där.
Eller hur?
Och det var lite så här, men nu har vi så här, nu, we have turned the corner. Men då är det ju så här, nu den här långa västkusten upp för att ta sig upp till Visby igen.
Eller hur?
Och det var ju där, och sen var ju det motvind, sen var ju det motströms hela den sidan.
Ja, det var fruktansvärt några dagar där med.
Det gick så långsamt, va? Mm. Och det var fortfarande kallt. Temperaturen var väl ändå uppe över 10, så det var väl ändå 12 grader kanske. Men det var så fruktansvärt långsam simning.
Mm.
Så att vi låg långt efter vårt schema. Och det som gjorde att vi till slut klarade det var ju att du och jag... Ja, vi var ju liksom, vi gjorde ju de sista 36 timmarna gjorde vi några fruktansvärda monstersimningar. Eller var vi ju ute, jag vet inte hur många timmar jag simmade, sista 36, men det var rätt mycket.
Ja, för jag vet, näst sista dagen då var vi ju ute, tror jag, till 11 på kvällen.
Vi var ute 3 gånger den dagen, gjorde 3 simningar. Ja. Vi gjorde en sån extremt trög simning på morgonen. Mm. Det jag såg ju, vi var ganska nära land, så jag såg ju botten.
Ja,
jag såg ju liksom så här att fort jag stannade och skulle göra någonting så drev jag snabbt bakåt.
Fruktansvärt ju.
Ja, och så gjorde vi en simning på dagen och sen så gjorde vi en simning på kvällen. Och den simningen på kvällen vi gjorde näst sista dagen, det var ju den enda simningen som jag kan minnas att vi hade väldigt gynnsamma förhållanden.
På västkusten, ja.
Ja, då, ja. På västkusten, ja. Mm. Och då vet jag att då simmar jag tror jag simmar 10 eller 11 kilometer då på 2 timmar.
Ja.
Och vi simmade så långt det gick i mörkret.
Precis. Ja, då var också, vi stack ut och tänkte av varenda meter nu som vi kan ta innan imorgon är viktig.
Ja.
Men vi trodde nog inte att det skulle vara så bra att vi skulle komma så långt.
Nej, vi var ju nästan inom synhåll för Visby då.
Ja.
Och så matade vi in då tidigt morgonen. Var hemma och sov några timmar, var ute vid 5. Matade på så att jag låg inom 1 kilometer från målet.
Mm.
Och så simmade jag sista kilometern då när det var tänkt då.
Precis.
För pressen och så.
Ja.
Och sen i mål upp, hyllningar och jubel, kram.
Det var lite folk där ändå och mötte upp.
Ja, det var ju jättebra med folk där. Ja. Så det var ju väldigt bra med folk som mötte oss på bryggan.
Ja.
Och så packa ihop allting, tömma båten. Jag sprang in i den här stora kongresshallen och liksom bytte om det på toaletten.
Mm.
Kom ut. Sen vi äta en glass.
Vi tog en glass på ett café.
Ja,
och sen på färjan.
Rakt på färjan. Och så bara däckade vi allihopa i varsin fåtölj.
Ja.
Det var det liksom.
Det var det.
Så det var ju det, det var ju väldigt, väldigt rumpugget så i slutet.
Verkligen. Men det var också, vi visste ju inte ens om vi skulle hinna med den affären.
Målet var ju att vi skulle gå till mål dagen innan, eller till och med två dagar innan. Ja. Dagen innan framförallt.
Ja.
Och kunna ha liksom...
ha en dag.
Ja, precis.
Men så blev det inte. Men vi hann med våran bokade färja i alla fall.
Ja, det gjorde vi.
Ja.
Det gjorde vi.
Det får man verkligen säga. Ja, nej, det var ett äventyr. Vi såg mycket av Gotland.
Ja, det gjorde havet. Vi verkligen. Ja. Jag har ju varit där några gånger efter faktiskt på Gotland.
Ja.
Och känt lite på den känslan.
Men, ja,
den var... gotländska känslan.
Ja.
Nej, men det var, jag får säga att jag är väldigt stolt över den här bedriften. Eller jag är väldigt stolt över vårt genomförande. Det fanns absolut ingenting mer vi hade kunnat gjort bättre i efterhand under de förutsättningarna, under de förhållandena. Vare sig med simningen eller med den agendan som vi drev.
Nej.
Och ja, man bara önskar att det hade fått lite större genomslag.
Eller hur? Man hoppas också att de här frågorna får lite större fokus i framtiden kanske.
Och nu är ju den stora, stora frågan, vilken blir nästa simning och vad kan man göra mer?
Mm.
Nu har det ändå gått några år och nu känner jag att...
Det börjar närma sig.
Nu känner jag att det börjar klia i simmusklerna. Nej, det gör jag inte.
Det gör du inte?
Nej, inte på riktigt. Men jag känner ändå, alltså, det är ju ändå, finns ju ändå någonting väldigt... tilltalande med det livet under en kort period. Mm. Det finns ju ändå någonting väldigt så här.
Det är att veta.
Ja, men det finns ju någonting tydligt med målet för varje dag. Vi ska ta oss fram hit och det är agendan vi har.
Ja, den här uppsättningen med problem att lösa tillsammans dag efter dag efter dag.
Ja, men
det är väldigt
en väldigt tydlig struktur. Ja. Vi ska starta här och jag ska simma framåt. För varje gång jag är i vattnet så är vi mitt, så är vi i framgångs, så är vi i framgångs
läge.
Ja, i framgångscirkeln. Framgångscykeln. Ja.
Vad har vi gått tankarna då? Finns det några projekt i den berömda pipelinen?
Nej, jag har faktiskt inga bra projekt, Niklas. Jag vet inte vad det skulle vara. Nej. Det finns inget rimligt sådär. Det finns ingen sån självklar simning att göra. Jag tyckte simningen mellan Stockholm och Göteborg var ju självklar i sitt... ja, Stockholm till Göteborg, ja men absolut. Runt Gotland, Sveriges största ö, hela Östersjöns största ö, ja, tydligt kopplat till Almedalen. Nu vet jag inte riktigt vad man skulle kunna tänkas göra egentligen.
Ska vi kanske... Folk kanske har önskemål och idéer kring simningar.
Önskemål?
Folk kanske skickar sina önskemål på simningar som ska göras. Det kanske var fel ordval med just önskemål, men folk kanske har idéer ändå.
Tänk att simma hela Sveriges kustlinje från norr till söder. Det är ett treårsprojekt. Så här, varje sommar i tre år.
Jag tror inte att det är hälsosamt kanske att simma så mycket i Östersjön.
Nej, jag tror inte heller det. Det kan vara det faktiskt. Ja.
Hälsovårdligt.
Möjligt.
Ja, men nej, jag vet inte. Runt Svalbard kanske?
Nej, jag vet faktiskt inte heller. Jag har inga sådana idéer för nya simningar. Men jag kan säga att det var väldigt hårt, men det är ju också extremt givande. Mm. Och det är en cool känsla och när man hittar det flowet i öppet vatten och när man är på väg framåt.
Mm.
Det är mäktigt faktiskt.
Ja, häftigt. Alla filmer ligger ju kvar på YouTube från den här simningen.
Ja.
Det finns ett helt bibliotek med filmer,
ja,
kan man säga.
Ja,
med en del med väldigt spektakulära bilder med stora vågor och vattenstänk. Och du la ut ett jätteroligt klipp på Instagram här med ett otroligt vältajmat temper tantrum.
Ja, som ni lyckades filma precis. Ni filmade, det var ju första gången jag stoppade upp huvudet på 2 timmar och sa någonting och just då så filmade ni.
Jag pratade med någon om det idag faktiskt, att det är inte fejkat det klippet. Det var exakt den timingen.
Ja, man tror ju kanske att jag skrek och ropade hela tiden. Men gjorde jag inte. Jag var helt tyst 2 timmar. Så skrek jag lite okvädningsord.
Ja, faktiskt. Om man ska vara helt ärlig så var det väldigt tunnsått med temper tantrum under hela simningen.
Ja.
Tills de här sista dagarna på västkusten.
Absolut. Man får ju ändå betänka att det var rätt så många timmar jag spenderade i vatten där.
Mm.
Och det var bara ett handfullt tillfällen som det totalt brast för mig.
Ja, det är bra betyg.
Och det är roligt att det lyckades fångas på film faktiskt.
Ja,
ja.
Just i en intervju om det också.
Ja, ja. Ja, nej, det är inte på något sätt fäckat. Det är verkligen en helt autentisk En helt autentisk film.
Kul. Ja. Det rekommenderar vi att folk ska gå in och kolla på YouTube såklart. Men du, det var det om Gotlandssimningen.
Ja, och om Almedalen och om Gotland Revisited får vi väl säga då.
Ja. Vi återkommer nästa vecka. Får vi se om det finns någon ny simning planerad då. Men gissningsvis inte.
Antagligen inte, men man vet aldrig.
Ja, det är bra.